إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom boken Usul al-Thalatha, de tre grunderna som talar om de tre viktiga frågorna som man kommer att ställas i graven. Vem är din herre? Vem är din profet? Och vad är din religion? Och vi pratade i tidigare lektioner om beviset för Allahs existens. Och vi sa att Allah subhanahu wa ta'ala, han är den som ensam har skapat allting. Och om han ensam har skapat allting, så är det mycket orätt att man dyrkar någon annan än honom. Och det är det största felet människan kan göra, och den största synden, att förneka honom eller att ägna dyrkan till någon annan än honom. Och nu så kommer författaren att gå in på olika former av dyrkan. För det finns många människor, till och med muslimer, som kan säga att vi dyrkar ingen annan än Allah. Det får man inte göra. Fast de dyrkar andra än Allah. Varför? För att de inte har förstått vad dyrka är för någonting. Och vi kommer att förklara närmare idag, inshallah och ta'ala. Så författaren säger på arabiska, och sen kommer vi läsa på svenska. وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ أَلَّتِ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرحبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Vilket på svenska kan betyda några exempel på former av dyrkan är islam, iman och ihsan. Dessa tre kommer vi att förklara senare i kommande lektioner. Andra former av dyrkan är dua, khawf, raja, tawakkul, ragba, rahba, khushu', khashya, inaba, isti'ana, isti'adha, istighatha, dhabh, nadr, med mera. Alla dessa får endast tillägnas Allah. Och vi kommer att förklara vad alla dessa ord betyder när vi pratar om varje enskild sak. Och beviset för detta, alltså för att dyrkan endast får tillägnas Allah, är Allahs uttalande: sannerligen hör moskéerna till Allah. Anropa eller be därför ingen vid Allahs sida. Och så säger han: den som tillägnar någon form eller någon av dessa former av dyrkan till någon annan än Allah, han är en mushrik, alltså en månggudadyrkare, och en kafir, och en icke-muslim. Och beviset för detta, att personen då är en kafir, är Allahs uttalande: den som vid sidan av Allah åkallar en annan gudom och inga bevis finns för att sådana ska åkallas, har endast sin herre att stå till svars inför. Sannoliken kommer de otrogna icke att ges seger. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i hadithen som beträffar dua, att dua, alltså åkallelse, är dyrkans stomme. Och beviset från Koranen att dua, alltså åkallelse, är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: er herre säger, be till mig, så ska jag besvara er. Den som håller sig, eller det som håller sig för goda för att dyrka mig, alltså med högmod, ska gå med böjt huvud in i helvetet. Och det var det vi tänkte börja med att prata om idag. Och vi kommer göra så här, och jag har sagt det tidigare, ni ska ha med er den svenska översättningen. Och jag sa det rekommenderat att man skriver på kanterna eller på andra sidan som är tom, så att man alltid har med sig det man har skrivit, och att man lämnar lite plats. För vi gör så att vi läser vad Sheikh Ibn Baz säger i förklaringen på det vi har läst, och sen kommer vi även läsa lite andra förklaringar på samma paragraf, så lämna lite plats för att skriva fotnoter. Alltså vi kommer prata om en sak och sen komma tillbaka till samma sak. Så Sheikhen, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han säger att dyrkan är olika sorter. Till exempel islam och dess pelare. Allting som Allah har beordrat. Gärningar av gärningar. Till exempel bönen, fastan och så vidare. Och samma sak iman. Tro är också en form av dyrkan. Tron på Allah, tron på hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen, och tron på ödet, vare sig det är gott eller ont. Och andra former av dyrkan är till exempel el-khauf, fruktan, kärlek, hopp och så vidare. Allting som har med hjärtat att göra är en form av dyrkan. Och det är inte bara en form av dyrkan, utan det är den högsta formen av dyrkan. Och vi kommer förklara senare att det finns dyrkan som man gör med tungan, och dyrkan som man gör med kroppsdelarna, och dyrkan som man utför med sitt hjärta. Som till exempel kärlek, att älska Allah, att älska hans profet sallallahu alaihi wasallam, är en gärning som man gör med sitt hjärta. Och han säger här, sheikhen, att den här formen av dyrkan är den högsta och bästa formen av dyrkan. Så det är en plikt för varje muslim att endast dyrka Allah med uppriktighet. Att inte åkalla någon annan vid Allahs sida, vare sig det är en profet eller någon rättfärdig människa eller staty eller träd eller sten, eftersom att dyrkan är Allahs rättighet. Att dyrkas är Allahs rättighet. Och beviset för detta är versen som författaren sa: "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada." Att sannoliken så hör moskéerna till Allah, anropa därför ingen eller inget vid Allahs sida. Och ett bevis för att dyrkan endast ska ägnas till Allah är Allahs uttalande: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Det endast dyrkar vi, och det endast ber vi om hjälp. Och Allah säger också i Koranen: "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." Att åkalla inte någonting vid sidan av Allah, någonting som varken kan gynna dig eller skada dig. Och om du gör det, så är du från al-zalimin, förtryckarna, de som gör orätt. Surat Jonas, vers 106. Och i den här versen finns ett bevis på att allting som folk ber till vid sidan av Allah kan varken gynna dem eller skada dem. Och han säger också, versen som författaren nämner: وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Att den som vid sidan av Allah åkallar en annan gudom och inga bevis finns för att sådana ska åkallas, har endast sin herre att stå till svars för. Sannoliken kommer de otrogna inte att ges seger. Surat al-Mu'minun 117. Och så nämner han en till vers från Koranen där Allah Azza wa Jal säger: "Zalikum Allah rabbukum lahul mulku والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. Detta är er herre, detta är Allah, er herre. Makten och herraväldet är hans, och det som ni dyrkar vid hans sida har ingen makt, inte ens över daddelkärnans fina skal. Om ni ber till dem, hör de inte eran bön, och om de hörde den skulle de inte kunna besvara den. Och på uppståndelsens dag, på domedagen, ska de förneka eran kyrk, eran månggudadyrkan, och ingen kan låta dig veta sanningen så som en som är underrättad om allt, alltså Allah. Ingen kan berätta dessa saker till dig på samma sätt som Allah subhanahu wa ta'ala, för han är underrättad om allt. Och i den här versen finns det också bevis på att det som folk ber till vid sidan av Allah, vare sig det är Jesus, Maria, korset eller Buddha eller ett träd eller vad det nu kan vara, de har inte makten över något. Allah är den som äger allt, och han är den som styr över allt. Och om man ber till dem så kan de inte ens höra ens bön. Och även om de skulle kunna höra den så kan de inte besvara bönen. Och på domedagen så kommer de att förneka eran kyrk. Och det är det här som är bevis i versen. De kommer att förneka eran kyrk. Och vad är det som är kyrk? Enligt versen, att de brukade åkalla dessa människor. Jesus kommer på domedagen att förneka, han kommer att förkasta dessa människor och säga, jag är fri från er, jag har ingenting med er att göra, då ni brukade åkalla mig. Och även om de skulle kunna höra våran bön så kan de inte besvara den. Så Allah kallade dua i den här versen för kyrk. Alltså då de åkallade någon annan än Allah, så kallade han det för kyrk, för månggudadyrkan. Och den versen finns i surat Fatir, vers 13-14. Så det som är en plikt för alla muslimer är att uppriktigt dyrka Allah ensam, att ha hopp till honom, att frukta honom, att söka hjälp från honom. Att om man offrar så gör man det endast för honom. Om man ger en ed så gör man det för hans skull. Att man endast fruktar honom. Att man ber och fastar till honom. All form av dyrkan ska endast vara till Allah. Och den som försöker närma sig någon annan än Allah, vare sig det är en profet eller en rättfärdig människa eller staty eller träd eller sten, med åkallan eller offer eller ed eller bön eller fasta och liknande, han är en person som är mushrik, som är en månggudadyrkare, och han är kafir, han är en icke-muslim. Han har begått det största brottet, som är kyrk. Precis som de som levde innan muslimerna, eller mushrikin, månggudadyrkarna. Han har gjort exakt samma sak som dem. De som brukade dyrka gravar och träd och stenar och statyer och så vidare. Och att begå kyrk, månggudadyrkan, är mycket farligt. Och vi har nämnt bevisen för det förut. Och vi har sagt att den som gör kyrk kommer få sina gärningar nollställda. Allt det goda han har samlat på sig i sitt liv kommer att bli nollställt. Och paradiset kommer att bli förbjudet, haram för honom. Och hans destination kommer att vara elden i all evighet. Och Allah kommer aldrig att förlåta den här personen. Och han kommer aldrig att få komma ut från elden, utan kommer vara där i all evighet och straffas. Så han säger här att all denna dyrkan ska endast vara till Allah. Och den som ägnar den till någon annan än Allah, han är en kafir och en mushrik. Och beviset för detta är de verserna som han nämnde. Till exempel versen där han sa att den som vid sidan av Allah åkallar en annan gudom och inga bevis finns för sådana, har ända sin herre att stå till svars för, och sannolikt kommer de otrogna inte att ge seger. Och i den här versen så kallade Allah dem för otrogna, alltså icke-muslimer, de som åkallar andra än Allah. Och vissa kanske tycker att det här är en självklarhet, men tyvärr så finns det många muslimer som åkallar andra än Allah. De gör det av okunnighet, eller så har de blivit lurade av andra människor. Så man måste akta sig för denna typen av kyrk. Och det finns till och med folk i Stockholm som säger, eller i Sverige, som säger att man ska dyrka eller be till andra än Allah. Man ska medla till döda människor. Man ska medla till Gud genom döda människor och så vidare. Så man måste akta sig och vara på sin vakt och känna till bevisen för att detta är förbjudet. Och så säger han att vi nämnde också andra verser på som tyder på att det är förbjudet. Och vad gäller hadithen du'a, att du'a mokhul ibada, att du'a, åkallan, är dyrkans stomme. Han säger, det har nämnts en annan liknande hadith som säger att du'a huwa al-ibada, att åkallelse är dyrkan. Och han säger också vad som bevisar det, att du'a är en form av dyrkan, är Allahs uttalande då han säger, er Herre säger, be till mig så ska jag besvara er. De som håller sig för goda för att dyrka mig, alltså de som är högmodiga och inte vill dyrka mig, ska gå med böjt huvud in i helvetet. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger först i versen att åkalla mig, och så säger han de som är högmodiga och inte vill dyrka mig, vilket tyder på att åkallan är en form av dyrkan. Så han säger sen att åkallan är att man ödmjukar sig till Allah och ber honom om goda saker, om räddning, och ber honom om försörjning. Allt det här är dyrkan. Och om man ägnar det till en staty eller träd eller sten eller en död människa, då blir man en mushrik, en månggudadyrkare. Så man måste akta sig för kyrk, vare sig den är stor eller liten. Och ens dyrkan ska endast vara till Allah. Men han säger, om man ber en levande människa om någonting som han kan, eller söker hjälp från en levande människa med någonting som han kan, då är det här någonting som är okej. Och det är inte någonting som är kyrk. Till exempel om man säger till sin bror eller syster, ja Abdallah, och slav Allah, kan du hjälpa mig att hugga ner det här trädet, eller att gräva en brunn till exempel. Det här är någonting som är okej. Som Allah nämner då han berättar berättelsen om Musa alayhi salam, Moses, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi, att det var två män som bråkade, en man från Bani Israel, från judarna, och en man från kopterna i Egypten på faraos tid. Så den här mannen från Bani Israel sökte hjälp från Musa alayhi salam och sa, hjälp mig mot honom. Så det här är någonting som är okej. Det räknas inte som kyrk, eftersom att den här mannen, Musa, var kapabel till att hjälpa honom. Men om man förlitar sig på någon skapelse, människa eller vad det nu kan vara, i någonting som de inte klarar av och endast Allah klarar av, och ber dem om det, då är det månggudadyrkan. Till exempel att man ber till en död människa, eller även en levande människa. Om du ber honom om någonting som endast Allah kan göra, då är det kyrk. Som att gå till en grav och be om regn, eller att man ska be om att man ska få barn till en död människa. Det här är kyrk. Eller om man går till en levande människa och säger, förlåt mig för mina synder, eller gör så att det börjar regna, och så vidare, gör mitt barn friskt. Det här är månggudadyrkan. Och sen så nämner han också det här med att man ska inte ha medlare. Man ska inte sätta någon medlare mellan sig själv och Allah. Som många människor gör. De säger: "Ha'ulai shufa'auna 'inda Allah." Dessa är våra medlare hos Allah. Ni vet kristna, de säger att man kan inte komma till fadern förutom genom sonen. Alltså man måste gå genom Jesus för att komma till Allah. De säger man måste be till Jesus för att kunna be till Gud. Eller din bön genom Jesus kommer gå till Gud. Och det här är helt fel. Utan i islam så ber man direkt till Gud, Allah. Han är den som hör allt och ser allt. Och han behöver ingen medlare. Utan man ber direkt till honom. Så de tror att dessa medlare kan hjälpa dem hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ge dem vad de vill. Eller skydda dem från någonting dåligt. Eller att de ska närma sig till Allah. Som icke-muslimerna i Quraysh brukade säga: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Vi dyrkar dem endast för att de ska närma oss Allah. För att vi, eller de ska närma oss till Allah. Och det här tyder på okunnighet och ignorans. Att de har underskattat Allah. De tror att Allah är som en slags människa. Som vissa säger. De säger: om du vill träffa kungen, du kan inte gå direkt till honom. Du måste gå till hans sekreterare. Du måste beställa en tid. Allah är inte på det här sättet. Utan om du vill någonting från Allah, gå direkt till honom. Allah behöver inga medlare. Och de har också överskattat dessa människor som de har tagit till medlare eller statyer. Då de har höjt dem till en sån nivå att de ska kunna gynna dem hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är helt fel. Utan tillåtelsen till att medla finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns i islam att vissa människor kommer att få medla på domedagen. Och det kallas för al-shafa'a. Att medla på domedagen. Som till exempel profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer på domedagen att falla ner inför Allah subhanahu wa ta'ala i sujud. Och han kommer att be jättelänge. Och Allah kommer att lära honom saker han inte visste förut. Och kommer att be Allah att han ska förlåta muslimerna, rädda dem från elden och ta in dem i paradiset. På samma sätt som martyren kommer att medla för hans familjemedlemmar på domedagen. Men han säger det finns två villkor för att man ska kunna medla hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. De är: det första är Allahs tillåtelse. Men alladhi yashfa' 'indahu illa bi'idhni. Vem är det som kan medla hos honom förutom med hans tillåtelse? Och den här versen känner ni till. Den finns i ayat al-Kursi i surat al-Baqara, vers 255. Och Allah säger också: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Att ingen kommer att medla förutom den som Allah är nöjd med. Och de säger att Allah, han är endast nöjd med folket av tawhid. Så en månggudadyrkare kan inte medla. Och samma sak, man kan inte gå till en grav och be personen medla för en, eller en staty eller någonting. Och man kan inte heller gå till profetens grav alaihi salatu wasalam och be honom att han ska medla för en på domedagen. Utan det här är någonting som man endast kan göra på domedagen. Då kan man gå till honom. I islam kan man inte fråga döda människor om någonting. Nej. Och nu, det där var vad Sheikh Ibn Baz sa om dua, om åkallelse. Och jag tänkte läsa lite vad andra lärda säger. För det första, då författaren säger att formerna av dyrkan är många. Och så nämner han några exempel. Islam och iman och ihsan och så vidare. De säger att det finns mera former av dyrkan än så. Det här är bara några exempel. Okej? Okay? Och en viktig fråga är: varför började han med ett dua, Efter att han sa al-islam wal-iman wal-ihsan. Och så sa han wa minhu ad-du'a. Och från dyrkan är du'a, åkallelse. Varför nämnde han den först för? De säger för att åkallelse är den största formen av dyrkan. Och den är liksom grunden i dyrkan. Att man ber om någonting. Det är grunden till dyrkan. Att be, att fråga, att vilja ha någonting. Att vilja ha hjälp. Och beviset för det, som Sheikh Fawzan säger, är hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa att du'a huwa al-ibada. Att åkalla Allah, det är det som är dyrkan. Alltså det är det som är dyrkans stomme. Det är det som är det viktigaste i dyrkan. Precis som han sa, profeten sallallahu alaihi wasallam, i en annan hadith, al-hajju arafa. Al-hajju arafa. Att pilgrimsfärden är att stå vid arafa. Men ni vet, i pilgrimsfärden gör man många saker. Man går runt Kaaba och så vidare. Varför sa han då att stå vid arafa är hajj? Därför att stå vid arafa är det viktigaste momentet i hajj. Och på samma sätt då han sa åkallan är dyrkan. Åkallan är det viktigaste, den viktigaste formen av dyrkan. Och här är en annan viktig sak som vi måste berätta. Det är att när han säger att formerna av dyrkan är många. Allting som Allah har beordrat med är dyrkan. Att göra allt det som Allah har beordrat räknas som dyrkan. Och att avstå från allt det Allah har förbjudit är också dyrkan. Och vi har tidigare sagt den här definitionen på dyrkan från Ibn Taymiyyah, då han sa att dyrkan är ett generellt namn på allt det som Allah tycker om och är nöjd med. Gärningar, tal, vare sig de är med hjärtat, alltså med ens inre eller med ens yttre. Så dyrkan kan vara med tungan, med hjärtat eller med ens kroppsdelar. Och en princip som man måste lära sig är att allting som har bekräftats att det räknas som dyrkan, om man gör det till Allah, då räknas det som tawhid, som monoteism. Och om man ägnar det till någon annan än Allah, då räknas det som shirk. Till exempel, nu har vi lärt oss att dua, åkallan, är en form av dyrka. Så att ägna den till Allah är tawhid. Och att ägna den till någon annan än Allah är shirk. Och i den här versen att sannoliken hör moskéerna till Allah, anropa därför ingen vid Allahs sida. I den här versen finns det al-ikhlas, beordringen med att man ska vara uppriktig i sin dyrkan. Och när Allah säger att åkalla ingen eller inget vid Allahs sida, så är det generellt. Det omfattar allt. Profet, ängel, grav, kors, allting. Åkalla ingenting vid Allahs sida. Och Sheikh Fawzan, han säger att gör inte moskéerna till ett ställe av kyrk där man dyrkar andra än Allah, eller åkallar andra än Allah, eller har gravar, eller gör bid'a, nya påhittade saker i religionen, eller syndar. Eftersom att moskéerna är för Allah, och därför skulle det endast vara saker som Allah tycker om i moskén. Förstår ni? Och tyvärr så har någonting skett i den muslimska nationen som profeten sallallahu alaihi wasallam fruktade. 5 dagar innan han dog så sa han: "La'natullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Afala tattakhidhu qabri masjida." Han sa: Allahs förbannelse vara över judarna och kristna. De tog deras profeters gravar till moskéer. Gör inte så med min grav. Jag förbjuder er från det. Han sa så klart och tydligt: vi får inte bygga moskéer över gravar. Vi får inte begrava folk i moskéerna. Och ändå så finner vi tusentals med moskéer som är byggda på gravar. Och tusentals människor som är begravda i moskén. Och tusentusen eller miljontals människor som åkallar dessa döda människor. Så därför är det otroligt viktigt att man pratar om dessa saker och varnar från dessa saker som inte har någonting alls med islam att göra. Och det är inte tillåtet att be i en sån moské där det finns en grav. Och om man gör det så måste man ta om sin bön när man har kommit hem. Alltså om man inte visste det så måste man ta igen den bönen, för den räknas inte. Och vi kommer att förklara också att de här typen av dyrkan är 2 kategorier. En typ som är dyrkan och endast får ägnas Allah, och en typ som är någonting vanligt som är tillåtet med människorna. Och det finns vissa undantag, som till exempel som vi sa, att man får endast åkalla Allah. Men om man ber en människa om någonting som han kan göra, då är det någonting som är tillåtet. Och det kommer vi att förklara närmare inshallah ta'ala. Så vi avrundar här och gör bön, och så fortsätter vi sen inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. I en annan sak vi kan lära oss från den andra versen, versen där författaren säger: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Att den som vid sidan av Allah åkallar en annan gudom och inga bevis finns för sådana, har endast sin herre att stå till svars för. Sannoliken kommer de otrogna icke att ges seger. I den här versen finns det ett bevis på att den som åkallar någon annan än Allah, att han är en kafir, han är en icke-muslim. Och vissa säger också här att då Allah säger وَمَنْ يَدْعُوا, att den som åkallar även omfattar den som dyrkar. Den som dyrkar någon annan än Allah, han har inget bevis för detta. Och det här nämner Sheikh Ibrahim Ruhaili i hans förklaring på den här boken, då han sa att så här ligger det till, att de månggudadyrkarna, de har inget bevis för deras kyrk. Det finns inget som helst bevis för att man ska dyrka korset eller Buddha eller de här hinduiska gudarna. Det finns inget som helst bevis för detta. Utan de själva kan till och med erkänna att det här är något som vi själva har hittat på. Okej? Okay? Till skillnad från Ahlu Tawhid, monoteisterna, muslimerna. Vi har bevis för det vi påstår. Vi bevisar att endast Allah har rätten att dyrkas. Och ingen annan förtjänar att dyrkas. Och här finns det en till nytta i den andra versen. Då författaren säger: وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Att er herre säger, be till mig så ska jag besvara er. De som håller sig för goda, alltså högmodiga, för att dyrka mig, ska gå in med böjt huvud i helvetet. I den här versen finns ett bevis på att Allah uppmuntrar muslimerna till att åkalla honom. Det finns vissa muslimer som tänker att nej, jag skäms. Jag vill inte fråga Allah, jag skäms. Jag kan inte fråga om det här. Och det är helt fel. Allah säger, åkalla mig. Ud'uni astajib lakum. Inte bara att han har beordrat oss att åkalla honom. Han har även beordrat oss, eller han har även lovat oss att han kommer besvara denna åkallan. Så vi lär oss att Allah har beordrat med att åkallas. Och han har lovat att besvara vår åkallan. Och det finns också i versen att åkallan är en form av dyrkan. Som Allah säger, att de som är för högmodiga för att dyrka mig ska gå in förnedrade med böjt huvud i helvetet. Vilket tyder på att åkallelse är en form av dyrkan. Och då Allah säger att de kommer gå in med böjt huvud i helvetet, så betyder det att de kommer gå in förnedrade i helvetet. Och Sheikh Ibrahim Ruhayli, han säger här att den här förnedringen de kommer att ha i helvetet är som belöning för deras högmod de brukade ha i dunya. Förstår ni? Varför vill kuffar många inte bli muslimer? På grund av högmod. De vill inte underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och varför vill de inte åkalla Allah? På grund av högmod. Vad kommer deras straff att vara? Helvetet. Och de kommer gå in i helvetet förnedrade, ödmjukade, på grund av deras högmod. Till skillnad från muslimerna, även om de skulle straffas, så kommer deras straff inte att omfatta den här förmjukade, att de liksom är förnedrade. En muslims straff, även i elden, kommer inte att vara på ett sådant sätt att han blir förnedrad. Så Sheikh Fawzan, han säger också i förklaringen på den här sist nämnda versen att Allah beordrade oss att åkalla honom och lovade oss att besvara denna åkallan. Och det här är från Allahs karam, från hans givmildhet. Eftersom att Allah, han är rik, han behöver inte att vi ska åkalla honom, utan det är vi som är i behov av att åkalla honom subhanahu wa ta'ala. Och Allah, han nämner vad som har sagts i en hadith, Allah hatar att inte åkallas. Alltså Allah tycker inte om att man inte åkallar honom. Till skillnad från människan. Det här är inte hadithen, utan hadithen är just där att Allah hatar att inte bli åkallad. Till skillnad från människan som hatar att man frågar honom om någonting. Eller hur? De flesta människor tycker inte om att man frågar dem om saker och någonting. Kan du ge mig en tusenlapp? Kan du ge mig si och så? Det är någonting som människan i sin natur inte tycker om. Förutom de som är väldigt generösa. Men Allah tycker om att frågas. Och som det sades i hadithen, att Allah är blyg, eller nästan skäms, om muslimen lyfter upp händerna och ber om någonting, att han ska låta människan ta ner händerna utan att ha gett honom det han ber om. Så Allah tycker om att åkallas. Och Allah tycker om att man ber till honom. Och Allah är den rike, el-ghani. Och det sades i en mycket fin hadith, att om alla människor, från den första till den sista, som har levt och kommer att leva, och alla jinner, spöken, från den första till den sista, skulle samlas på ett ställe, och de alla skulle be Allah om allt vad de vill, och de alla skulle få exakt allt som de vill ha, då skulle det här inte minska från Allahs rikedom mer än vad havet minskar om man stoppar ner en nål i havet och tar upp den. Så kolla på Allahs rikedom. Och vi avrundar här och fortsätter nästa vecka inshallah ta'ala och talar om el-khawf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.